my God.
Captain, the lifeboats are ready to go. Should we load the women and children first?
No, men and children first.
Excuse me, sir.
It's 2022, Private. A woman can handle a sinking ship just as well as a man can. And if you don't think so, you're a misogynistic asshole stuck in 2008.
Yes, sir. Ladies and gentlemen, for the time being, I am requiring men and children only.
Whoa! Are you kidding me?
It's 2022. This is what you wanted. You wanted to be treated equal to men? Well, this is how men are treated. Like shit.
No, we don't. We just say that half the time. We don't actually believe in it.
Yeah, we do. Come on. We're just as capable as men are.
Shut up!
I identify as a man.
Den här podden ska ju handla om den sista gentlemannen, eller olika metaforer för vad en gentleman är. Och Sven Bertil Taube gick ju ur tiden nu i veckan, och där var ju den sista gentlemannen död enligt väldigt många.
Vad innebär det att vara en gentleman, och vad händer då i förlängningen med ens liv och ens kreativitet om man faktiskt beter sig som gentleman? Är det det som är lösningen på allt? Det ska vi ta reda på i dagens lilla lördag.
Ja, gentleman enligt Wikipedia är en väluppfostrad man, person som i fråga om vanor, kläder, språkbruk, allmänt beteende både uppför sig på det sätt som tidigare var en norm i den högre samhällsklassen. Det vill säga att syfta på en väluppfostrad man som utmärker sig genom artighet, uppmärksamhet, speciellt gentemot kvinnor. Här någonstans har ju liksom gentlemannen misstolkats. Mm. Som att deras liksom uppmärksamhet och liksom respekt för kvinnor har då tolkats som någon form av förminskning.
Mm.
För gentlemannen ska ju då öppna dörrar, och det handlar ju inte om att kvinnan är en försvagad person på något sätt, utan mer utav respekt. Och här har ju det funnits ett tolkningsföreträde på det här. Så att det har ju blivit lite fel längs med historien, så kan vi bara säga.
Ja, det tycker jag.
För både män och kvinnor behöver ju exakt den här typen av uppfostran. Att ha respekt för varandra. Visa vördnad och liksom utmärka sig genom att vara uppmärksamma på varandra. Men det känner ju jag idag med sociala medier, att allting har gått förlorat. Det finns inga filter längre, och alla är väldigt respektlösa.
Mm. Och jag tänker också inom politiken och hela idén om att man ska tänka på sig själv först. Det utrotar gentlemannen såklart. Och jag tänker, har man en ryggrad, då är också så mycket lättare att vad ska jag säga, att navigera liksom i vänskap, i kärlek, på jobbet, att man säger okej, hur skulle en gentleman göra?
Ja, men exakt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, men jag tycker det är väldigt rolig den här filmen, för att så här, den säger ju exakt allt på ett sätt vad som har blivit fel. Alltså så här, om vi går då tillbaka till Avalanche, alltså Ruben Östlund-filmen, där då mannen liksom drar från familjen när det kommer en ravin, och i den här situationen då också helt tillåten att göra det för att kvinnor ska klara sig själva så mycket, och kvinnor som då säger sig, fast vi har bara låtsas vara de här karaktärerna, vi vill egentligen inte alls, vi skiter i allt, under tiden så kommer alltid någon bitch och säger så här, nej, vi klarar det här, och bara håll käften, alltså det är så fruktansvärt.
Offra dem bara, men det handlar ju också om väldigt mycket om religion och kristendom. Om man till exempel tar Bibeln så utmärker sig Jesus som en otrolig gentleman, både moraliskt, estetiskt och liksom medmänskligt. Han accepterar och respekterar prostituerade, människor som har gjort ont. Han säger då sitt uttryck, vänd andra kinden till. Och så har man då Judas till exempel, som icke är då en gentleman, som säljer sin själ och sin vänskap för pengar.
Ja, och så man kan säga till hela influencer-samhället,
ja, ut. Judas-generationen.
Ja, verkligen.
Ja, men nu har det ju gått 10 år sedan Costa Concordia förliste. Det var ju ett så här superstort kryssningsfartyg. Ja, men du vet, sådana där som man bara... Du uttryckte det för så här, en vägg som bara åker förbi, man märker knappt.
Nej, men man bara, vad fan, det blir mörkt. Sol för mörkis. Nej, det är bara en vägg som aldrig slutar åka förbi.
Ja, det här jättelika kryssningsfartyget gick ju på grund utanför en ö i Italien som heter Giglio. Det var ju 4200 personer som var med på det här skeppet och 32 dog. Och det här var ju liksom en lugn kväll på havet. Det var en fredag, 13 januari. Det var många kryssningspassagerare som njöt av middagen, blev lite fulla kanske och dansade runt lite på sin resa runt Medelhavet. Men då kom den här då, kaptenen Francesco Cettino, som också nu har fått öknamnet Kapten Ynkrygg. Han fick för sig då lite på killgissningssättet att han skulle avvika från rutten och gå lite närmare då än Giglio utanför Toscana, skulle så tuta och visa upp skeppet då för alla.
Ja, han fick feeling.
Han fick feeling.
Det kanske var under kaptensmiddagen.
Ja, han hade tagit ett glas eller två, det ska jag säga. Han hade väl någon ganska rinna där också. Som han...
Ja, det var någonting med någon avsugning, minns jag. Men jag kommer inte ihåg vad. Fellatio, det är det som bäst.
Det var därför han tappade fokus när han skulle göra sin lilla hälsningsgir som gjorts förut. Det här var återkommande att han gjorde det här då, men nu var det någonting som gick fel. Och det här 300 meter långa enorma skeppet körde på klipporna utanför Giglio. Och då klassiskt ett långt rev då revs upp i skrovet. Och nu blev den här båten såklart väldigt svår att styra, eller helt omöjlig. Och när den var nära land så kom överdelen då att hamna ovanför ytan. Men 32 personer, de flesta kunde ju räddas, med 32 personer då, både passagerare och besättning, de drunknade då. Men den här lilla mannen då, Ynkryggen, han har ju försvarat sig med då att det var ju inte hans fel, och egentligen var ju alla andras fel, och han grät och han ville bli befriad. Han tyckte liksom inte att han hade utsätts till syndabock, men att det inte var hans fel då. Han övergav ju fartyget också, det är ju det som hela essensen, han var ju verkligen inte en gentleman, och det är ju en dödssynd. Är man kapten på ett skepp,
då står man sist.
Precis.
Men det har ju, go down with the ship,
ja,
man.
Men även när det var mer religion och kristendom, så var det ju såklart, det har för fan alltid funnits ynkryggar som tycker så här, men varför ska Bettan Karlsson och hennes unge få överleva och jag ska frysa ihjäl här vattnet? Så här, ja,
det är ju därför man måste skrika på de här båtarna, för att när paniken slår till och galenskapen med den, det är då man måste skrika kvinnor och barn först, för annars kutar män, så är det.
Ja.
Och liksom, kapten Ynkrygg är ju väldigt mycket av en kapten av vår tid. Jag håller på att läsa en sån här ledarskapsbok nu, och då är det ju så här, att ta ansvar, det är ju det största tecknet på ledarskap. Alltså så att det är en, jag orkar inte gå in på hela liksom, förklaringen för det, men att, så här, att alltid vara den som är ytterst ansvarig och våga stå för det. Och det är ju att vara en sann gentleman eller en riktig kapten och så vidare. Så I go down with this ship. Men det vill inte kapten Ynkrygg. Så att det är en väldigt rolig metafor i den här tiden av bristen på gentleman.
Jo, men sen kom det ju fram då, som vi pratade om, att älskarinnan då, det var, hon vittnade också i rättegången. Det var en 26-årig moldavisk dansös, Dominika Kemorotan. Och hon har ju sagt då, hon påstod att hon hade kallats då till den här kaptensbrevet för att hon skulle översätta information till ryska passagerare under krisen.
Jaha, okej. Okay,
be hon satt på huvudet och säga, nej, det kanske inte gjorde. Men sen när hon vittnade då, så visade det sig att hon hade en relation med den här 53-årige då gifte kaptenen. Och att hon var på bryggan redan när fartyget gick på grund då. Men det finns ju regler kring det. Hon fick ju inte vistas där överhuvudtaget. Och eftersom hon inte ens hade en biljett skulle hon ju inte ens vara ombord liksom. Och när den här olyckan var ett faktum, då sa kaptenen, rädda dig själv, liksom. Ja, men vi lyssnar lite på hur det lät här inne. Det var ju några svenska turister där också som var på båten, och hur det lät när katastrofen var ett faktum.
Not once did I consider the possibility of it sinking.
Plötsligt när jag står där, så då blir det helt svart. Det blir en total blackout. Jag ser inte ens min hustru bredvid mig.
När det enorma kryssningsfartyget Costa Concordia börjar ta in vatten utanför Italiens kust befinner sig över 4000 personer ombord.
It really looked like a spaceship somehow.
Mayday, mayday, mayday.
Snart riktas hela världens uppmärksamhet mot kaptenen, som anklagas för att ha lämnat sitt skepp mitt under pågående haveri.
Det är som du säger, det här är ju skillnaden på en gentleman, vare sig det är en kvinna eller man, tycker jag. Det tycker jag man har sett mycket i med skolskjutningen bland annat, liksom, att både kvinnor och män, de som är ledare och de som är gentleman, det är inte så könsbaserat liksom. Men ja, han skyllde då på sin styrman, och nu kommer det. Nej, det här är så fragant så att jag... Det här är liksom den ynkligaste av ynkligaste förklaringar. Vet man sig vad som har hänt? Varför han, hur han hamnade i räddningsbåten?
Nej.
Han halkade.
Nej.
Precis.
Bra halkning.
Ja, och råkade falla ner rakt i en linbåt. Och han kunde omöjligen ta sig ur den. Han fick 16 års fängelse.
Trist. Mm. Trist när det händer när man halkar i livbåtar.
Ja, och trist också att typ någon håller i en som man inte kan ta sig därifrån. Men om vi ska ha nu, det finns det här Christer i P3.
Mm.
Där man kan göra liksom moraltest.
Mm.
Det är så här, när amygdala sätts igång och man får dödsångest och känner så här, är loppet kört. Det är inte konstigt att alla människor vill rädda sig själva.
Nej,
det krävs ju stake. Liksom, för att liksom...
överlevnadsinstinkten liksom sätter in, mäns pungkulor åker upp i kroppen, snorre blir liten så att de ska kunna springa fort. Vi har väl ingenting som riktigt kan åka in i Fifiloni, men liksom hela kroppen spänner sig. Jag har tänkt på det ett par gånger. Nej, alltså det är samma fysiska reaktion hos mig när jag blir liksom psykiskt stressad som när jag blir fysiskt stressad. Att några gånger i så här bilsammanhang har jag känt att jag så här spänner till mig, och då börjar det liksom i diafragman och så spänns hela kroppen som liksom, att naven är någon form av sol och så dras hela kroppen ihop mot naven, och det händer också, märker jag, när jag blir psykiskt stressad, att jag så här spänner, alltså så att jag är liksom redo för attack, att jag gör hela kroppen hård på något sätt. Så
lite som när man har sex.
Ja, men jag kan stå emot liksom. Och den här rädslan som finns omkring oss, den kan ju användas på olika sätt. Rädsla används ju av försäkringsbolag för att vilja göra oss osäkra. Mm. Att trygga upp vårt liv och samhälle. Den här rädslan kan ju användas av förövare mot brottsoffer. Mm. Att spela på deras svagheter. Rädslan används i sociala medier. Och rädsla i relationer kan ju faktiskt vara det som gör att relationer överlever. Tänkt jättemycket på det här nu sista tiden, för att jag funderar på mina egna mönster i livet och sådär, och att jag alltid varit stark och inte liksom riktigt haft någon kompass. Min mamma ska begravas nu i veckan, så det är säkert många av de här tankarna som kommer liksom, att jag aldrig liksom fått någon riktig, vad ska jag säga, förebild i relationer. Även fast mina föräldrar levde ihop så var de inte speciellt lyckliga med varandra.
Mm.
Och jag har inte heller fått någon så här funkar en relation, det här är vad det innefattar, vad det kräver. Jag har inte blivit utbildad som en gentleman i relationer. Mm. Och också haft väldigt liksom, känt mig alltid att jag klarar att överleva och kan alltid dra ifall det skiter sig. Sen blir jag ju oftast lämnad. Mm. Men det är ändå jag som överlever och liksom klarar mig. Och så tänkte jag på så här, men vad är liksom styrka med mig och Joel? Och då tänker jag på att han kommer från en väldigt så här trygg kärnfamilj. Men den tryggheten i den familjen är också sprungen mycket av rädsla. De är väldigt rädda i den familjen. Och Joel är också rädd för att bli lämnad och sådana saker. Då tänkte jag på så här, ja, om jag hade fått sätta agendan i våran relation och när jag var jätteosäker på honom i början och sådär, det hade jag förmodligen dragit. Ja. Om det var bara jag som hade valt.
Mm.
Men i och med att hans rädsla kom in i oss och fick det här på något bakvänt sätt att förstå att så här, man håller ihop, det är viktigt. Alltså det är styrka i att vara två. Då har jag liksom brutit mina egna liksom historiska mönster utav att vara kapten Inkrygg och fly fartyget när det har förlist.
Spännande, spännande. Du har istället så här, du kanske har halkat ner i båten några gånger, men du har krälvat upp och tagit det tillbaka.
Ja, men nu när min båt när båten nästan förlist, då har, vad heter det, jag stått kvar för första gången. Så att fly kan ju ses som en styrka, men det är ju en feltolkning utav vår generation. Att stå kvar är ju egentligen en styrka.
Det är också det som kan vara, ja men, det som sätter käppar i hjulet för en relation initialt, att man tänker så här, men det kommer säkert inte hålla och hen kommer inte tycka att jag är något bra hit och dit. Så att man springer redan innan man har börjat liksom stanna upp.
Ja, och då vill man liksom hela tiden skuldbelägga någon annan, precis som han gjorde här med styrmannen och fan och hans moster liksom. Men egentligen så handlar det så jävla mycket om en själv.
Constancy, stability, duty.
Ja, men jag har ju kollat på precis The Crown nu i helgen och bingeat den, och då ser jag vad liksom den här aristokratin och monarkin kommer med för olika liksom förtroenden. Exempelvis så här, Elizabeth har ju alltid givit upp sig själv då för the Commonwealth och for the crown och alltihopa. Och Philip då, hennes man, prins Philip, han hade ju exempelvis en intellektuell älskarinna under hela den här tiden, och det uppdagades då under 90-talet. Och hon var ju med honom i ända fram till döden, och Elisabeth var ju tvungen då att erkänna henne för att det inte skulle drivas upp några spekulationer. För han levde ju med henne som en tredje kvinna hela tiden. Sen vet man inte om det är sexuellt eller inte, men det påstås då att vara en intellektuell älskarinna. Det kanske låter lite bättre. Hon var en familjevän, Penny Romsey, och hon var ju även med på hans begravning. Så att de har ju alltid levt tre kvinnor i den här relationen. Men där handlar det då om att stå stoisk och stå fast. Men grunden för denna stoiskhet, den är ju väldigt liksom falsk och förljugen. För att den är ju inte baserad på någon form av kärlek. Och då, Elisabeth pratar ju då i The Crown, den här säsong 5, om att hon är så besviken då för att alla hennes barn har separerat. Och hon är ju då beskyddare utav engelska kyrkan, kyrkoväsendet. Hon är liksom under Gud, är hon den liksom beskyddaren som finns. Och när man då, det var ju därför hennes pappa inte fick bli kung exempelvis, för att han gifte sig med en frånskild. Så att säga, för henne, i hennes värld finns det ju inte att man skiljer sig. Så hon är så otroligt besviken på sina barn och exempelvis prins Charles. Men orsaken varför de skulle gifta sig med de här olika personerna, det har ju aldrig varit sprunget ur kärlek, utan det har varit sprunget ur något annat. Charles älskade ju Camilla redan från tonåren, han var jättekär igen och alltid varit det liksom. Men hon var inte god nog för Elisabeth, och sen har hon sakta fått tag i sig in liksom.
Men jag tycker det här är så intressant också, det har ju både Diana och Charles beskrivit liksom många gånger, att han blev ju så betuttad i henne, i Diana. Liksom hennes ungdom, hennes frisör, hennes liksom, att hon var så förälskad i honom. Det blev motsägelsefullt eftersom han var ju redan kär i en annan kvinna. Och får den här otroliga kärleken och ungdomen och liksom hela världens blickar vändes ju mot dem. För att de var ju ett otroligt sagopar liksom.
De var ju perfekta på papper. Och då var de gick väl också på den där myten själva tillsammans med varandra. Tills man insåg att de var så otroligt olika, hade så otroliga uppfattningar om världen och värderingar och verklighet och så vidare. Och Charles liksom leva i den där skyddade borgen där liksom ingen släpps in, det är ju liksom speciellt. Och man blir ju inte speciellt kanske närvarande och personlig med någon. Man kanske ser sitt uppdrag, precis som han gjort, precis som Elisabeth gjort, mer till liksom landet. Han har ju varit liksom otrolig så här filantrop och hela det där köret liksom, varit jättetidig på det här med miljö långt innan alla andra, och egenproducerad mat och hemodlat och så vidare. Men ja, att vara tillsammans med en kvinna på det där sättet som man inte har ett intellektuellt utbyte med, Det är klart att det kanske är frustrerande.
Jo, men det är väl därför man brukar använda sig av uttrycket sommarkatt. Att man träffar någon vid viss period av sitt liv som ska fylla en funktion. Att fylla en med ungdom igen eller fylla en med glädje. Eller ja, men, vet, någon som hakar på alla ens idéer. Man känner sig liksom ung och fylld av liv. Men sen som med allt annat så försvinner den passionen efter ett tag. Och då ska ju någonting stå kvar. Och det är därför jag tänker ändå att Tinder är ju inte helt dumt alltså. För man skalar ju liksom bort lite av det där att man hinner lära känna varandra redan innan, men det sätter ju också käppar ut för att man på något sätt sorterar bort allting. Allting handlar om att sortera bort i dagens samhälle.
Ja, precis. Det personliga mötet kan man ju inte undvika att säga att det är ju ändå det som är det starkaste liksom. Det finns många lager i det som aldrig en app kan göra. En app är ju någonting som liksom filtrerar en person ner till någon form av essens. Men med det sagt så betyder det ju inte att det är personens liksom säljpotential som kommer göra den unik. Utan det kanske är alla de där andra mellanskikten.
Jag kan också tycka att så här, jag är så lätt trött på att höra från människor och säga, vi var så olika varandra så det funkade inte. Och det kände vi växte ifrån varandra hit och dit. Allting handlar ju om att den moderna människan är för slö och ser på kärleken och relationen som någonting annat som ska funka perfekt hela tiden. Den andra människan är ett objekt. Den ska liksom fulfill your dreams, alla dina needs och hit och dit. Istället för att se på kärleken som vilket projekt som helst. Okej, helt plötsligt blir människor besatta av en jävla vinkällor. De kan allting. Nej, det här är romskt vin. Det smakar lite ditten och datten för det finns bara en druva där. Okej. Tänk och se liksom på relationen på samma sätt. Att det är någonting som man måste lära mig allt om. För annars kommer det inte fördjupas.
Nej, men precis. Och framförallt så tror jag att folk är, precis som kapten Ynkrygg idag, för rädda för minsta lilla motgång.
Ja.
Då drar man.
Mm. Det är jobbigt.
Liksom båten stöter på något, en form av hinder istället för att stå kvar. Liksom. Ja, men för jag tänker att så här, en relation, om man inte har någonting gemensamt, men det är inte så mycket att göra. En passion är ju väldigt flyktig, det är som att ha en tryffel i en burk.
Mm.
Så fort du öppnar burken så luktar det fantastiskt, men så fort du, om du fortsätter låta burken vara öppen så kommer den där doften ganska fort försvinna och tryffeln är liksom förstörd på något sätt. Så att så här, man måste ju sätta på det där locket så fort igen, för annars så kommer det där försvinna. Man kan liksom inte slösa på kärleken på ett sätt i relationen, det vill säga du kan inte sälja ut den till andra, du kan inte klaga för mycket hos andra. Alltså det finns ju någonting i aristokratin och gentlemannaskapet som är så här att, ja, men liksom mellan skål och vägg, att så här, prata inte om det, om det verkligen behövs pratas om, välj ut ett par, men välj inte ut liksom hela fanstan. För börjar du liksom skadliggöra relationen och göra den tillgänglig för alla, då har ju alla möjlighet att se in. Det är det som händer med sociala medier. Alla får insyn i allting, i alla faser. Och där blir det ju någonting märkligt.
Ja, liksom. Och jag tänker på den här nya podden Under ytan.
Ja.
Kan vi prata lite om den?
Vi måste väl nästan göra det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Två barn ville bort sin pappa. De vill inte prata med honom, inte träffa honom och inte ha kontakt på sociala medier. Han är helt blockerad från insyn i sina barns liv, deras skolgång, deras hälsa, deras resor, deras fritidsaktiviteter. Man skulle kunna tro att vi har att göra med en våldsverkare, en missbrukare, en pappa som begår övergrepp. Men det är det inte. Han är en pappa som älskar sina barn, som vill ta sitt föräldraansvar, delta i deras vardag och se dem växa upp. men han har blivit en främling för dem, mot sin vilja. Han har blivit alienerad i sin egen familj.
Den största förloraren här, det är mina barn. Jag vill inte bråka. Jag vill bara vara delad som pappa. Som man har rätt med i Sverige.
Det är, tycker jag, fullt rimligt.
I de tidigare avsnitten har vi hört hur Daniel kämpar mot myndigheter, banker och skola för att få insyn i sina barns liv. I det här avsnittet når konflikten sitt klimax när äldste sonen ska fylla 18 och Daniel tar fallet till domstol.
Det är en form av umgängessabotage, kan man ju säga.
Ja, jag måste ta det här med min jurist. För att det ska krävas två stycken vårdnadshavare.
Men du måste kanske ta in då i att ni har olika bild av verkligheten. Du förstår inte riktigt och hon kanske inte förstår din bild. Men bara vila i det, att ni har olika bild av verkligheten. Domstolen har ju förhållit oss till lagen, så är det. Och så måste det vara.
Han är då gift med en tjej som är känd genom showbiz. Och deras äktenskap är rätt publikt, som jag har förstått det. Men den här tjejen är ju liksom framstående i sin bransch och gör väl en karriär som kvinnor kanske traditionellt inte gjorde på samma sätt för 10-20 år sedan, som är fullt legitimt idag. Och jag antar och förmodar att det här har liksom gett eller skapat en del bitterhet i den här mannen, som då till syvende och sist har en affär mot den här frugan liksom. Och det här blir offentligt material rätt fort, och det är en rätt upprivande skilsmässa som blir publik. Och vi har ju sett det här med exempelvis Brad Pitt och Angelina Jolie. Det är lite samma mönster. Det är de här sagobröllopen, det är de här storslagna mediala scenerna.
Det är allt för familjen, det är traditionella.
Ja, man visar upp familjen
på julen och,
ja, men exakt. Och sen så när då the shit hits the fan, så slår ordentligt. Och där blir också då, kvinnan får ju liksom någon form av roll då i media, precis som hennes liksom artisteri. Alltså hon blir både artistmamma, kan man kalla det för det? För som Angelina blir liksom blivit en goda jungfrun, och Brad Pitt är liksom den misshandlande, galna psykopaten, alkoholisten. Kärt barn har många namn. Vi vet ju inte vad som är vad här, och jag misstänker att den här mannen då kanske inte varit så jävla skön och schysst och gjort den här kvinnan väldigt besviken i många situationer. Vad som sen har föranlett är, och det är ju väldigt lätt att det händer, det kan ju jag själv bevittna som har gått igenom en separation, att man börjar liksom projicera sin liksom sitt missnöje mot sitt ex genom barnen.
Men jag tänker också att det handlar om en spegling av en själv. Det har jag känt när jag separerade sist, att jag ville bara bort från det där. Jag ville bort från den misslyckade känslan, bort från att jag liksom att det inte blev som jag hade drömt. Jag tänker första äktenskapsrelationen kanske är den som är allra starkast i liksom någon utopi om någonting som kanske var modernt för 100 år sedan och inte är det längre. Och jag tror att det är en del i att jag skaffade liksom ny familj så snabbt. Att jag vill liksom bort från det där, jag vill leva lite liksom ungdomsliv, men sen vill jag ha tillbaka och göra om och göra rätt. Och det som du säger, om vi tar vår generation innan, så har ju liksom alla män och kvinnor gjort som sina föräldrar gjort. Mannen har tittat på sin pappa och gjort så, vad han har gjort. Kvinnor har gjort vad sina mammor har gjort. Och sen har det liksom inte funnits så mycket val. Idag är det liksom det valet, så här, vem går upp på vaknatten? Alltså, det fanns ju inte för 30 år sedan. Vem tar barnen vid skilsmässa? Det var ingen som ens reflekterade över det. Pappan träffade barnen varannan helg med lite flyt. Jag har jättemånga kompisar som växte upp, så det var ingen som ens tänkte att man kunde ifrågasätta det.
Nej, precis. De flesta som har traditionellt separerat, de har ju oftast bott med sina mammor, och ibland så har de bott med sina pappor. Det fanns också situationer där syskon delades på helt och fick bo med respektive
förälder. Ja, det var ju en mysig 80-talsgrej. Det har jag väldigt många kompisar. De kommer aldrig må bra efter det, ska jag
Nej.
Säga.
Men alltså, så traditionellt har ju skilsmässor sett liksom väldigt annorlunda ut än vad de har gjort de senaste liksom 10
åren.
Ingen
har ifrågasatt hur, liksom, hur det ska gå till när någon har skilt sig.
Nej, och då har många gånger då lotten fallit fokuset på kvinnan, att hon blir liksom den stora ombesörjaren och pappan står för ekonomi och mamman står för liksom kärlek och empati.
Och får liksom skyffla undan sina egna behov och längtan kanske efter en ny relation. Har lite liksom, tycker jag så här, har haft några korta relationer, men det är ändå barnen först liksom.
Ja, men den här podden tar då det manliga perspektivet, och det jag tycker också att det är så relevant att man måste ändå så här se den sidan också. För att vi kvinnor när det kommer till mödraskap kan ju bli väldigt stoiska i det här liksom.
Totalt förändrade. Ja. Jag har, liksom, jag ska inte säga att jag inte också fick en liten släng av det, men kanske inte så som några av mina tjejkompisar där man känner så här, men vad händer nu? Vem är du?
Ja, precis. För liksom, har man, nu vet inte jag vad den här kvinnan har för liksom, bakgrund eller historia, liksom, men har man exempelvis varit liksom en partytjej? Har man varit liksom med mycket snubbar? Alltså så här, inte vet jag. Har man trasig uppväxt? Då kan man ju använda sitt eget föräldraskap att så här, göra bot på sin egen barndom. Och kanske också gå genom en form av metamorfos som person. Mm, mm. Och man blir, går kanske från, nu låter det väldigt metaforiskt, så här, hora till Madonna. Mm, alltså du förstår vad jag menar. Alltså den här, att man vill bort från det gamla och stöta bort det och bli en ny. Och med det kanske man träffar en ny person och har chansen att göra om och göra rätt, precis som du säger. Jag kommer ihåg att Penny sa till mig, för det är så jävla lätt tycker jag, när man är bitter och arg och fan, man är så sjukt irriterad på sitt ex i början liksom, att hon sa till mig, vet du, du får sluta snacka skit om pappa och pappa måste sluta snacka skit om dig, för jag orkar inte höra det här.
Men hur många barn har den självbevarelsedriften?
Nej, men inte speciellt många.
Nej, och det är också det som är fallet här. När jag lyssnar på den här podden så är ju så att den här pappan blir väldigt ghostad. Hans son börjar på Lundsberg, de åker utomlands, han får inte veta. Och det kan jag känna, så vad som, inte vad som än har hänt, men om man har liksom gjort några ärsliga grejer och sen skärper till sig, för den här pappan skaffade också en ny fru, så det var ju inte så här att han rumlade runt i Rio liksom.
Nej, och som sagt, vi vet ju inte vad som har hänt, för att vi hör ju bara en väldigt riktad historia, men det som är ju att i slutändan så har ju, när den här podden då sänds, har ju faktiskt inte pappan träffat sina barn på 5 år. Och den äldsta barnen är 18 och den andra är liksom i tonåren, och det är ju liksom en stor tragedi. Så fram till 2008 så var allting tydligen okej då, enligt den här versionen som pappan utger. Och sen så har någonting hänt och det finns sms-konversationer på att vad heter det, allting, att den exfrun gillar också den nya frun, men senare efter 2018 så har allting förändrats. Då är det som att exfrun är en paria för både sönerna och för exfrun. Vi vet ju inte vad som har hänt. Det finns en massa mellanregister där som man inte får ta del av. Men det är ändå spännande, för det är en utredare som säger då att, för det finns nämligen en diagnos som heter föräldraalieneringssyndrom. Det betyder att en förälder då kan välja att projicera sina egna besvikelser runt sitt ex genom barnen, så att de upplevelserna blir identiska med moderns, oftast mödrar ska man säga i det här fallet. Och då blir det liksom en liten, vad ska man säga, en psykologisk Münchhausen by proxy. Du vet, när man har ett sjukt barn, eller hittar på sjukt barn som man fortsätter göra sjuk för att man älskar att vårda, och att barnet ska uppleva då att man är liksom en vårdare, att man är behov utav den här personen. Det är ju liksom ett skadligt beteende som inte alls är ovanligt. Det finns ju större och mindre grader.
Men det är,
och det här är liksom, det här är nästa
syndrom ju, kan man ju säga, ja, lite grann.
Och grunden är, så jag tror att den här mamman tycker att den här pappan är en dålig farsa. Punkt, så är det. Och då tycker hon att då ska inte han vara pappa till mina barn, för de har det mycket bättre med min nya man.
Ja, men det här kräver ju då, den här kvinnan, hon har ju byggt ett liksom ett perfekt sagoliv kring sin egen persona.
Jag har också en ny relation. Och liksom så här, jag träffade henne flera gånger. Hon är ju världens gulligaste. Det här är liksom en isolerad händelse i hennes liv, som är såklart är jätteprivat och skitjobbig såklart att den är medial. Men det som man inte får glömma bort, även hur jävla arg man än är i en skilsmässa och hatar sitt ex, det är ju att inte... För barnen är en förälder oavsett vad den har gjort. Sen kan jag uppleva att mitt ex ibland är usel, eller han upplever ibland att jag är usel. Men skulle vi liksom förbjuda varandra att vara föräldrar till våra barn, det skulle inte funka, och framförallt skulle barnen må skitdåligt över det.
Och det tycker jag ändå är en liksom modern självisk handling. Att man tänker så här, men vi har det så mycket bättre, vi har det bättre ekonomiskt, vi liksom, de har sina syskon här och ditten och datten. Och det här kan man ju även se, tycker jag, även i icke liksom offentliga relationer, att man kanske har en ojämn inkomst till exempel. Pappa ska åka till Florida och pappa har köpt det, men här hemma bor vi liksom i en hyrestvåa och knappt råd med liksom beef stroganoff. Det är mycket som ska till då under viss uppväxtperiod. Du vet ju själv, när man är så här 12-13, man vill ju bara ha grejer och säga, jag vill ha det, jag vill ha en sån, jag vill ha det, jag vill ha en dator, bla bla bla. Det börjar ju tidigt. Så har man en familj då som bara gör lyxgrejer.
Mm.
Jag har en kompis, hon säger att det har ju inte varit lätt. Nej. Att stå emot. Sen har ju de liksom, som tur är, velat vara med mamman också för att de älskar henne, och det finns massa annat som hon har som inte pappan har. Men jag kan förstå att det blir de här krockarna, och att det är lätt att agera på det då kanske som förälder om man är bitter. För de flesta är väl bittra under en liksom.
Ja, men det här är ju ett nytidssyndrom, och det finns ett annat syndrom som du pratade om, det här perfektionistsyndromet. Mm. Vad är det för någonting? För det känns ju också som en ny typ av grej som har kommit med det nya samhället och möjliggörandet av det här, har inte funnits tidigare.
Det blir som ett tvångssyndrom. Man måste, det handlar ju som klart om att hålla kontroll över sina känslor. Liksom. Att så här, okej, om jag har koll på det där, om det är perfekt hemma. Det handlar ju helt enkelt om att om inte kudden ligger rätt i soffan, om inte pennan ligger exakt där vid hallen, om det inte är puffat med kuddarna, då får man typ någon form av ångest och mår jävligt dåligt.
Jag hade
liksom
en gammal kompis som var ihop med en kille som sa till henne, så här, drick en kopp te. Hon bara, varför då? För det ser bra ut. För det är hans bild då när han porträtterar henne. Då tycker han så här, det här var skönt. Det var typ man hade ett inre Instagram inbyggt.
Ja, men gud. Nej, men jag tänker så här. Jag hade min bästa kompis på mellanstadiet. Hennes mamma hade ju OCD.
Mm.
Och det var liksom, det var det enda hon gjorde. Städade. Och, men det vande man sig ju vid när man var där. Man bara, okej, hej, hej. Det, liksom, det var ingenting. Man säger, sån är hon. Men då är det ju ett fåtal personer i ett samhälle. Nu har det liksom, nu har det utvecklats till någonting annat. Att det är många som drabbas av det här. Att man måste, allting måste se ut som i, liksom i magasinen också, tror jag.
Ja, men precis. Och enligt då mamman i den här relationen till barnen påstås då hans nya fru ha typ lite OCD. Hon städar hela tiden i ett vittnesmål. Han hjälper inte till med läxor. Och, han är aggressiv utan att vara våldsam. Och, ja, barnen är då rädda för att vara där. Och de här berättelserna vittnar då en utredare om hos SOS. Att de blir mer... Från början så berättar pojken en helt annan historia om sin pappa som är rätt kärleksfull. Men ju längre tiden går, desto mer börjar han då använda mammans argument och projiceringar på vad som är hans upplevelse utav pappan. Och det här är tydligen också jättevanligt, att man liksom lånar ut sin historia till barnet och sen börjar båda se samma bilder. Och så blir det en sanning och en verklighet. Och jag tycker den här historien är liksom så sjukt komplicerad, för det är verkligen en samtidssymptom på något sätt. Att vi lever i ett samhälle där allting är en tävling, någonting måste vara bättre, man röstar, någon åker ut. Alltså hela den här kulten vi lever i med likes och så vidare, det betyder att så här, och porträttera våra liv som härliga, fantastiska, det betyder ju att vi måste liksom...
Jag tror vi alla är mycket mer påverkade av den. Vi tror, vi pratade ju med Bingo igår, han hade pratat med sin, var det skånska ADHD-läkare?
Ja.
Eller var det finska? Ja, skånska. Som pratade om liksom människans psyke lite som Titanic. Först ser man ju den där istoppen som man är så här, jag är medveten, det är, jag fattar, det här ska man arbeta med, eller så här är jag. Och sen finns det ju liksom allt det där, ja, men isen som är under ytan liksom. Och att man agerar på så mycket som man inte förstår varför. Och sen ser plötsligt kommer en pusselbit och säger så här, men gud, det var ju för att det där hände i barndomen. Och det handlar mycket om energier i kroppen som man inte alltid kan tolka och som man ofta måste agera på. Men det som jag tycker är extra tragiskt i den här historien, det är också... Det är ju 5 avsnitt i den här programserien. Så det är ju väldigt genomarbetat. Det är inte bara någonting man har rafsat ihop på en liten spekulation för att det handlar om en offentlig familj.
Nej, han har ju, han har ju bandat allting, den här pappan, så att det finns ju på band, och vi vet väl såklart alla vilka de här personerna är, men jag tänker inte hänga ut någon med namn eftersom det är inte konfirmerat från någon, och de har valt att vara anonyma. Men jag tycker den här situationen är intressant för att det är en väldigt typisk samtidssituation, och jag tror många kan känna igen sig i det här. Och jag vet själv en pappa rätt nära mig som träffar en kvinna på Tinder liksom, och de blir rätt fort gravida, och 4 månader in i relationen så drar hon med barnet, och han börjar förstå liksom att så här, hon är inte intresserad av att han ska ha en umgänge, och han slåss liksom varje dag för att få liksom umgänge med det här barnet liksom. Och hon vill ju mer eller mindre ha en perfekt spermadonator nu, och liksom, sen var det inte så mycket mer med det liksom.
Nej, precis, tack för ett kaffe.
Ja, hej hej, ha det bra.
Ja, och den kan man också förstå. Och sen kan man förstå hans sida, så här, hon är inte intresserad av att ha en pappa, hon vill bara liksom ha,
hon vill ha ett barn, och han vill ju ha ett barn, och han har inte rätt att liksom umgås med det här barnet. Alltså det är ju liksom, kvinnan har ju väldigt mycket makt i den här situationen, och det är ju så att rätten känner ju till det här syndromet, och det har blivit väldigt liksom bekräftat i USA framförallt, där det finns liksom pengar på bordet och skilsmässor, det är liksom en stor affärsuppgörelse i princip. Men ändå så dömer oftast rätten till kvinnans fördel, och i den här situationen så har ju han bara hamnat i ett mellanregister där det liksom inte riktigt går att lösa. Kvinnan kan ju fortsätta lova och så vidare, men ingenting sker.
Man kan
ju
inte heller tvinga barn att träffa sina föräldrar.
Absolut inte.
Det kan
inte.
Man inte.
Nej.
Men jag blir ändå förvånad ganska ofta över när man sitter på middag eller kanske med bekanta man inte känner jätteväl. Hur folk, det finns liksom inget filter i skitsnacket om sin tidigare partner. Och det spelar liksom ingen riktig roll om barnen är med. Och nu har jag börjat reagera på det och faktiskt sagt till några gånger så här, vet du, barnen är med, så här, det där får vi väl ta sen. Det är som att man liksom, när de här jobbiga känslorna kommer upp, då måste de bara ut till varje pris. För man känner sig så försmådd. Och det där är någonting som man måste arbeta med varje dag, som Bodil Malmsten sa, så här, vad som helst men inte bitter. Alltså jag tycker varje dag är en kamp mot att inte så här, skylla ifrån sig, att inte bli liksom bitter för saker. Alltså det där är ett pågående arbete hela tiden, men det finns ju väldigt tydligt svart på vitt också när man ser SOS-rapporter, att barnen har ju under de senaste 10 åren mycket, mycket mer börjat använda som slagträn under skilsmässor från både pappan och mamman. Liksom.
Ja, det har ju blivit mycket mer amerikaniserat, och liksom, ja, SOS jobb har ju liksom förändrats från att så här ta hand om utsatta familjer och liksom lösa väldigt trasiga skilsmässor till att vara någon form av anmälningsfenomen för dåliga influencers, dåliga pappor, dåliga mammor och så vidare. Men jag undrar hur många dåliga människor som finns där ute. Det finns ett jävla oförstånd. Det är i alla fall någonting som är säkert.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Om vi nu ska tillbaka till det här, jag vet inte om jag ens vågar kalla det här för gentlemannaskap, men om vi skulle se det ur ett metaforiskt hänseende, så är det ju det. Vi måste ju ändå säga att kineserna, de flyttar fram, de sänker inte på ett krig, då tänker de inte att som Putin, att nu ska vi gå in och invadera Ukraina, nu är jag lite sne. vi gör det här på en kvart. Utan de tänker, de har 100 års perspektiv. Skulle jag vara på i allt de gör. Om det nu var så att covid var en test av någon form av biologisk krigsföring. Så, ja, då fick de ju en väldigt solklar evidens på hur det funkade och inte funkade. Mm, mm. Det enda de sköt sig själva i foten med var väl att det drabbade deras egna land.
Mm.
När det kommer till krigsföring så har de ju då under lång tid börjat köpa upp hamnar, speciellt i Afrika, det finns även hamnar i Turkiet, alltså de har ju även försökt liksom uppe i norra Europa, men det har ju inte riktigt funkat. Men de har i alla fall flyttat fram positionerna, så skulle de vilja komma med sin flotta och omringa halva världen så är det inga problem alls, nej. Så kan vi säga.
Ja.
Så territorierna flyttas framåt och nu har de kommit fram till sin sista strategi och det heter TikTok eller Douyin på kinesiska.
It's owned by a Chinese company called ByteDance. And Harris says the version that served to Chinese consumers called Douyin is very different from the one available in the West.
In their version of TikTok, if you're under 14 years old, they show you science experiments you can do at home, museum exhibits, patriotism videos, and educational videos. And they also limit it to only 40 minutes per day. Now, they don't ship that version of TikTok to the rest of the world. So it's almost like they recognize that technology is influencing kids' development, and they make their domestic version, a spinach version of TikTok, while they ship the opium version to the rest of the world.
The version served to the West has kids hooked for hours at a time. The impact, Harris says, is predictable.
There's a survey of preteens in the US and China asking, what is the most aspirational career that you want to have? In the US, the number one was influencer.
Social media influencer.
And in China, the number one was astronaut. Again, you allow those two societies to play out for a few generations, I can tell you what your world is going to look like.
TikTok tells us it gives American users tools to limit screen time, but those tools are entirely voluntary.
Helt plötsligt så faller allt på plats när man hör det här.
Eller hur?
Och det är också så här, vi är så blåsta.
Vi är så fucked.
Vi trodde du var smarta och så här, nu sitter kineserna där med sin corona och det. De kanske inte var så starka som de trodde. Man bara, nej, okej då.
Nej, men det här är ju intelligent krigsföring. TikTok har ju alltid varit kontroversiellt, precis som Huawei och alla andra liksom, kinesiska opererade liksom, produkter. Kinesiska staten har 100% insyn i allt vad liksom, de här företagen gör, och det finns en lömsk strategi.
Ja!
Inbyggt i att de är så jävla lömska. Jag älskar det och hatar det samtidigt.
Det är en sån stor apparat och det framställs här, men gud, de kan inte lura oss, vi skulle nog allt märka något. Nej, vi märker ingenting, och skulle vi göra så skulle vi ändå fortsätta vara blåsta. De outsmarted us
long time ago. Mm. Ja, det ska bli intressant att se hur den här världen ser ut om 15 år eller inte alls. Just nu håller jag på att kolla på en väldigt spännande dokumentärserie på Netflix som heter Ancient Apocalypse.
Did you know that you were picking a fight with academia? Because there's a lot of people that just don't want to hear this.
You have been at the front of the line for decades, and you exposed me to a lot of these controversial ideas that have now been substantiated.
Han är den här kontroversiella, liksom, vad ska jag säga, arkeologiska journalisten Graham Hancock som har gjort det här. Han har ju varit den som har liksom ifrågasatt arkeologer, och många arkeologer är jättearga på honom och tycker att han är en charlatan och despot och alltihopa. Så han säger, jag är inte arkeolog, jag bara försöker se sambanden ur liksom ett större perspektiv än se någonting var en sten kommer ifrån liksom. Att det kanske finns andra beskrivningar också. Det Graham har gjort är att han har åkt runt världen i den här dokumentären på olika sätt och tagit de här myterna liksom, som är ungefär samma historier som berättas, att det kommer en eldorm från himlen, att det kommer en man i en båt med, som förs av drakar, att det, den här mannen eller kvinnan som har varit i vissa situationer har då lärt människorna både arkitektur och agrikultur och på så sätt civiliserat människan. Och det man då historiskt har påstått är att människan är 5600 år. Från den tiden var vi liksom jägare och samlare, och innan fanns inga civilisationer. Men det man, för då var det istid. Men det man nu har sett, eller det han ser spår av, och det många nu arkeologer börjar bekräfta, det är att det fanns en stor civilisation redan för 12 800 år sedan, eller 10 800 år sedan före Kristus. Och den här civilisationen har då alla berättat de här sägnerna om den stora apokalypsen, vilket då är istiden. Då väldigt många av dem dog ut, inte alla, men det är de som har överlevt som har berättat de här historierna till senare generationer. Och sen har man då kunnat gå från jägare samlare till jordbrukare och sist civiliserad. Så det är så historien har sett ut. Så den här dokumentären liksom har ju slagit allt, ja, omkull allt. Och den här teorin har ju slagit omkull mycket. Det är ju liksom den här boken som kom för några år sedan, Everything's Dawn, som pratade om att människan inte alls levt i en linjär riktning utan mycket mer cyklisk. Att det är därför också det är intressant med de här sägnerna som uppstår liknande då på olika platser på jorden. Templen som är riktade mot liknande mål mot himlen och så vidare. Att människan lever cykliskt. Vi har ett sprung i oss och den vägen ska vi vandra. Så ser den ut, oavsett om vi är födda i Kina eller i USA eller på Antarktis.
Det finns liksom en utstakad väg.
Ja, en grundkultur i oss som driver oss framåt. Men axeln är cirkulär.
Ja, men det är samma sak att man säger att man har ett gemensamt språk, som när människor slår i huvudet eller blir sjuka eller liknande, så plötsligt kan människor liksom prata ryska över en natt eller franska liknande. Att vi har liksom någon gemensamt ursprung i språket som vi alla kan. Jag läser en bok om det nu, därom tvistar jag lärde, men det är ändå intressant det där om vi kanske, som du säger, det här med cyklisk, att allting, vi kanske har någon gemensam grogrund som vi har lätt att liksom attrahera än vad vi tror. Istället så alienerar vi oss ifrån varandra.
Ja, och det som kommer ske då, om det nu blir en ny naturkatastrof, vilket mycket pekar mot, och det pekar också mot det apokalyptiska datumet, att de här meteorerna, för det den här dokumentären säger, det är att så här, det våra förfäder har förstått då, det är att titta mot himlen, för att det kommer komma någonting där, och det kommer då cykliskt, som man har sett när de här meteorerna har slagit ner, och nu är det liksom, vi är i ett meteorfönster just nu, liksom. Men det spannet är ungefär 200 år, så vi vet inte riktigt när. Men om det nu är så att vår apokalyps är nära, det vill säga med naturkatastrofer och vår liksom, totala avsaknad för respekt för naturen, och kommer bli vår död, då kommer det komma en ny istid, men det kommer ju komma en civilisation efter våran. Men hur skulle du, Ann Söderlund, vilja berätta för dina kommande framtidsfäder då, det liv du levde, om inte du kan hugga som Stein gjorde? Stein, eller vad de nu var.
Jag tänker på det när jag är på museum och så där och ser översättning, så tänker jag, men vad fan, något roligare kunde jag väl ha kommit på. Något liksom något mer så här skrytigt. Det är mycket så här röjdhårig stor kuka slog ihjäl sin bror typ,
och gifte. Det var stor kuka. Men på riktigt, vad skulle du lämna för monument utav dig själv på jorden för att berätta för kommande framtidsgenerationer vem du var? Skulle det vara du inristad med en podcast eller en telefon i handen?
Det är kanske inte det som jag tycker är min stora heroiska insats. Det kanske skulle vara så här, stod upp, födde fina pojkar, stod upp för de svage och var lite allmänt tokig.
Det låter bra. Jag tycker vi avslutar podden med de varma orden. Vi hörs om en vecka.
Stein!